Hej och välkomna till avsnitt 123 av podcasten En präst och en mammut.
Det blir lite taktfast så här. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Tåget tuffar på. Succén.
Succétåget.
Pussar på. Puffar på. Vad heter det? Tuffar på.
Puffar på. Eller pustar på kanske.
Pustar på. Det gör vi ofta. Pustar.
Pustar. Ja,
i uppförsbacke. Och i trappor. Men idag har vi inga trappor.
Och i de här fåtöljerna ibland också. Ja. Man sjunker ner och så.
Jag som talar nu heter Andreas och är pedagog i Svenska kyrkan i Sollentuna. Och kallas för Mammut. Och vid min sida har jag...
Det är mig som talar nu, som heter Kjell Ellert och är präst i Svenska kyrkan.
Ja. Trevligt. Hur är läget?
Ja, alltså jag,
det är ju så kallad... Förlåt, jag har bröt direkt här. Det är ju så kallad...
Du vill ju alltid inte veta.
jo, det vill jag. Men idag är det ljust och väldigt varmt.
Ja,
och jag tror att det påverkar oss gott, alltså riktigt gott. Och det är det här, nu bara så här... Kallas inte det som är nu för indiansommar?
Jo, brittsommar tror jag man säger också.
Mm. Jag har satt med några som var oense så de försökte reda ut det där. Och vad det landade i, då hade jag somnat ut. Men indiansommar, är det liksom okej då?
Ja, vi var ju inne på det där någon gång, hur man får säga indian eller inte. Ja. Så att
Inte har vi blivit mer lärda.
Nej, vi har ju inte det. Nej.
Men ordet är i alla fall indiansommar.
Ja, jag tycker att det låter vackert. Ja. Alltså indian, man kan verkligen känna
urinvånarsommar.
Indiansommar, det så här mot slutet, det sista av sommaren som man kramar ur. Så här,
då sitter de där i ring och puffar på sin stora pipa och har det gott.
Och nu hade vi inte alls några klischébilder av indianer här, utan det var ju bara... Så du ser så där det är.
Ja, vi släpper det, annars kommer vi massa mer. Men vill ni höra av er med ris och ros så är en präst och mammut på Facebook. Vi tar emot allt.
Ja,
nu, hur har du haft det?
Kan swisha till oss också. Ja. Mycket pengar. Jo, jag har bra. Jag märkte när jag gick hit att jag har ett par byxor på mig som är väldigt korta.
Uh-huh.
Jag tänkte på min mamma, hon brukar säga att sörjer du katten, sa hon, när man hade såna byxor som jag har idag.
Var kommer det ifrån?
Alltså sörjer man katten, alltså man flaggar på halvstång för katten då, liksom, att den är uppe på halva benet, typ byxbenet. Och det, jag sörjer katten idag kan man säga. Fast jag har ingen katt att sörja så att säga, för katterna jag har lever. Men jag fick den känslan där plötsligt att jag gick att nu är jag inte sörjer katten. Jag drar förtvivlat i mina byxben, men det hjälper inte, för de är för korta, så jag måste nog byta byxor.
Mm.
Som tur är så är det podd, så att det är ingen märker att det är så.
Att
ni kan tro mig eller ej. Jag kan lägga upp en bild på Facebook. Mm. På mina korta byxor.
Det är
intresserad av det. Det är det som rör sig i mitt huvud just nu. Det har vi lagt ribban. Ja, så här. Det som händer i mitt liv just nu är att jag får korta byxor.
Då är det ju ganska bra liv då.
Ja, det är tufft. Det pussar på, eller vad du sa.
Ja. Pussar på i livet. Hörru du, sen vi såg sist har ju varit i Spanien.
Just det.
Trevligt. Då råkade pricka in dagar där det var supervarmt.
Och
det
är
inte så alltid i den här tiden på året.
Fäktade du tjur?
Nej, men jag har ätit väldigt mycket ost och skark.
Jaha, okej.
Tapas, matgrejer liksom.
Okej.
Så att jag är som en ost och... skärkbit nu, full av det. Men jag har solat massor och badat och tränat. Och ätit lite för mycket och haft det riktigt gott. Det var en fantastisk skön återhämtning som var väldigt välbehövlig. Så jag känner mig faktiskt riktigt laddad. Det var bara några korta dagar, en lite lång weekend så här. Men jag känner att jag är full av D-vitamin och full av kraft här.
Och ost.
Ja, men... Faktiskt, jag besökte en irländsk pub som var en gammal kyrka.
Mm-hmm.
Och det var mäktigt. De hade besparat alla piporglar på väggen. Och sen var det liksom, predikstolen hade de satt på ett sätt och sådär. Så jag frågade där faktiskt att har det varit en kyrka? Ja, det hade varit en kyrka. Så det var ingen bara inredning så, utan det hade varit en... det var ett liveband där som spelade då, tror jag, från där predikstolen hade varit, som hade gjort en liten scen.
Okej.
Det var, man fick en god stämning så. Ja, det var härligt. Annars var det bara det var bara ren glädje och härligt och varmt och skönt och fint. Så jag är på tårna och riktigt redo för att göra en fantastisk podd här idag.
Och nu har du avslutat din Facebook-fasta.
Ja, Facebook, Instagram och Snapchat och nyhetsapparna avslutas idag. Jag har redovisat kan göra att jag har råkat då öppna 4 gånger totalt.
Mm-hmm.
Det känns helt okej. Okay. Jag har inte kollat en enda status. Jag har inte liksom sådär. Så att nu får vi se då hur. Jag har några notifikationer.
Jag skulle tro det. Ja.
Men det har gått väldigt bra. Jag har inte kallsvettats och jag har inte
ingenting
sånt. Och jag har under den här 2-veckorsperioden inte tänkt en enda gång på det som jag tänkte mycket på var anledningen. Med att jag kände ett visst und av bitterhet mot andra som la upp saker och de här träningskontorna som jag då berättade. Ja, och gärna tillbaka 2 avsnitt när jag presenterade hur jag ska gå tillväga och vad problematiken var. Mm. Inte en enda gång har jag tänkt på de här grejerna som har jobbat. Och det är ju fantastiskt. Mm. Alltså så enkla medel kan liksom ta bort någonting som var ganska tungt liksom, kände jag då.
Ja.
Sen handlar det ju så mycket för dig och mig och många, många andra att man är ju så himla humörstyrd. Eller liksom hur man känner. Att, ja. Men är du en god cirkel, ja, men då bryr du inte så mycket om sånt där. Men är du dina mörka tankar så
just
blir det annat. Men, så det har varit fantastiskt skönt. Och några gånger har jag suttit där och bara, nu har jag ingenting att göra. Nu skulle jag då ha kollat sociala medier. Men inte så här, vad peppade jag på att se vad någon har lagt upp.
Utan, inte veta någon som lunch eller något sånt.
Nej, precis.
Men hur kommer det att se ut framöver nu?
Nej,
går du tillbaka all in här med...
Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det. I morse slog det mig. Ja, men just idag är det dags att stå igen och titta. Så att det kanske jag gör. Kanske bara tittar igenom i alla fall. Vi får se.
Tänk om du måste missa en massa födelsedagar här på 2 veckor.
Ja, det har jag gjort, garanterat. Det har jag garanterat gjort.
In här och efter
gratulera. Det brukar ju vara någon om dagen i alla fall.
Hur känner du för att gratulera folk på Facebook på födelsedagar? En del är emot det.
Ja,
liksom,
precis. Ja, men jag gör det ju nog ganska bara sådär slentrianmässigt. Sen går det lite så här, det är ju skillnad hur man grattar även där liksom.
Såklart.
Alltså de man känner väl, då är det ofta bilder och så är nog jag lite också. Jag är inte så mycket för bilder, alltså så här, det är bara men de som lite då blir lite nu lyssnar folk och bara okej, okay, det är så.
Ja, det är
men, nej, men det är folk som är verkligen i periferin. Då blir det nog bara mest ett ja, men grattis på födelsedagen.
Ja, och det har ju också att göra med att man kanske inte känner den personen så väl som man inte vet. Vad, alltså, den här personen gillar en tårtor, ja, så därför så skickar jag
en
tårta. Var dumt, men,
jag fattar vad jag menar.
Ja, just det.
Hur gör du själv då? Vad du för...
jag gratulerar nästan alltid.
Ja, ja.
Sen så kan det komma upp någon som man träffade en gång och blev vän med för 7 år sedan.
Ja.
Och sen dess inte hörts av en enda gång. Det händer ju egentligen lite grann i vår verksamhet att det blir så.
Ja, ja, just.
Och då kanske jag inte gratulerar. Nej. Men de som jag har någon som helst kontakt med eller så, de gratulerar jag alltid.
Nu kan jag ha fel, men skriver inte du precis samma?
Jo,
nästan.
Alltså, till 99% så skriver jag grattis på födelsedagen helt enkelt. Ja. Så här, finurligt.
Nej, men
originellt.
Ja.
Och sen i några fall så kanske, om det är någon man känner extra med så kanske man gör något särskilt. Eller jag gör något särskilt. Så. Men i stort sett så är det, och det är väl just av den anledningen att men jag skriver alltså att alla får samma hälsning. Ja.
När du fyller år på Facebook, eller även där.
Jag fyller år på andra ställen också, ja.
Likar du kommentarer? Svarar du tack så mycket? Eller gör du den här dagen efter?
Nej.
Tack för alla gästlighet.
Nej, jag föraktar den bara inte.
Ja.
Utan jag sätter en ära i att skriva tack till var och en som skriver.
Tack, och inte bara ge en tumme utan...
Nej, utan tack. För det skulle jag göra om jag mötte personen och sa grattis. Så skulle jag skulle inte skicka upp tummen, utan då skulle jag säga tack.
Eller dagen efter.
Eller dagen efter. Tack för att du ringde igår.
Det var kul. Ja. Om det var så att man ringde fortfarande liksom grattis. Man säger ingenting då, bara tyst om du går på jobbet. Ja. Sen dagen efter så skulle jag säga tack för gratulationen.
Tack för gratulationen. Nej. Det, utan jag, för, ja. Sen är det ju så att jag kan ju unna mig också den lyxen. För jag har kanske inte... Det är inte 200 personer som skriver grattis till mig. Det kanske är 80 eller något. Så att jag hinner svara tack till alla. Mm. För jag vill det. Jag tycker det är personligt.
Men man, fast man vet att folk gör det ganska lentrianmässigt, men blir man ändå ganska glad.
Ja, absolut. Alltså, det är jättekul när man sitter där och föreslår. Bling, så plingar det. Ja, en till. Grattis, Kjell. Så här, det är roligt. Så. Ja, det är kul.
Vi lämnar det. Men det har gått över förväntan. Så kan jag säga. Jag trodde att det skulle vara jobbigt. Jag trodde att det skulle fejla någon gång på vägen faktiskt. Ordentligt. Men det var inte så. För jag kan verkligen rekommendera att prova på en sån där paus. Bara för helt din egen skull. Gör ingen dumt statement. Jag tycker inte det är nödvändigt. Jag gör för din egen skull. Punkt. Om du känner att du behöver det. Hörde du, Kjell?
Ja.
Vad händer nu här lite framöver?
Ja, alltså...
Det var ingen bra övergång.
Det var en jättedålig övergång. Men ja, det är så här. Jag sitter här med en massa... Alltså jag ägnar mig ju... väldigt lite åt motion. Så nu tänkte jag att jag skulle ägna mycket åt motion den här... det skulle jag ha sagt sen. I den här poddavsnittet. Nej, men det har ju varit... Alltså, vi är lite sena i år. Men vi förra året så tog vi upp en massa motioner som har skrivits till kyrkomötet. Alltså förslag som folk vill att kyrkomötet ska göra beslut av. Och nu är vi lite senare i år, för att kyrkomötets första session har redan varit. Så de här har ju redan lagts fram, så att säga. Men beslut finns ju inte, utan det kommer ju en session till. Det är så att kyrkomötet träffas två omgångar. Först i oktober och sen i november. Och i november tar man beslut på de här olika sakerna. Och precis som vi sa förra gången, de allra flesta motionerna avslås. Det är väldigt få sådana här som går igenom. Men det kan vara roligt att titta på vad det är. Nu är det så här lite speciellt i år. Varför tror du att det är lite speciellt i år med kyrkomötet? Man har en allt överskuggande fråga att ta ställning till.
Jag tänker bara att det är 500 års... Men det har ingenting
med... Det hade ingenting med det att göra.
Nej, det är det som utan har präglat oss här, tänker jag.
Ja, det är det. Men en annan sak som har präglat oss den här 2012 är den nya kyrkohandboken.
Ja.
Och nu ska man ta beslut om man ska godkänna den, om det ska bli vår nya kyrkohandbok eller inte. Ja. Och det är ju det största beslutet.
Du vet att
beslutet.
Det som har präglat oss 2012?
Nej, sen 2012.
2012, vad så menar jag? Ja. Det var
sen 2012 så har vi hållit på här i den här församlingen.
Ja, det är helt med på.
Ja, så det har präglat oss här.
Så ingen tror att de har liksom hamnat i en tidsmaskin och...
Nej, just det. Nej. Utan då...
Nej, men det är sant. Det är
så
sant.
Unga
det
var då. Ja, nej, men det är det absolut största som händer i kyrkomötet.
Ja.
Och det präglar ju också de motionerna. Jag har gått igenom och tittat vad det är för motioner, så är det mängder av motioner som rör kyrkohandboken. Ändra det, gör så här, ta bort den, för godkänn den, släng den och sådär. Men jag har egentligen bara jag har valt ut en motion som handlar om kyrkohandboken här. Men, det dyker väl ner i dem och diskuterar bara.
Ja.
Det är en motion av Bertil Murray och Leif Nordlander, båda från Frimodig kyrka, som berör arvoden för kyrkligt förtroendevalda. Och då står det att ställa sig till förfogande som förtroendevald i Svenska kyrkan innebär bland annat att gå in i ett omfattande arbete och ansvarstagande. Det är naturligt att detta på något sätt kompenseras så länge Svenska kyrkans ekonomiska ramar tillåter det. Men det man vill är att man ska sluta få betalt helt enkelt som
förtroendeval.
Utan istället ska man, det man ska få istället är att man får till exempel utbildning, kompetenshöjning och andra uttryck för uppskattning. Står det. Jag vet inte om man tänker på en bukett rosor eller så. Men uppskattning, kompetenshöjning och utbildning ska man få istället för pengar. Det här är en intressant fråga.
De
för
tycker att det ska vara... liksom,
ni ska vara frivilligt och också oavlönat.
Det ska vara i alla leden för
ja, så förstår jag det här. Att Det, man har ju starkt behov av ideella krafter, skriver man, men då ska inte de ersättas på
det här har man ju hört när det drivas från lite olika håll. Där jag har hört det mest, och nu är det ju ingen fakta utan det är min känsla, där jag har hört det mest, jag tycker det ska vara noga när jag säger sån här sak. Det är, då är det från såna icke-klassiska nomineringsgrupper. Alltså det jag har hört är då från frimodekyrka från annat håll och påsk till exempel. Politiskt obundna i Svenska kyrkan som har varit inne på de här frågorna. Jag vet inte. Vad tänker du? Vad kan det bero på att man... Vi har ju varit inne på att på många ställen så finns det en helt annan typ av aktivt deltagande i församlingen bland dessa grupper. Du har klivit in där för att du har ett engagemang. Och då ser kyrkan kanske från ett annat håll och ändå vill vara med trots att du inte får en ersättning.
Precis.
Men jag tror inte heller att det är så himla enkelt. För att det vi ser, det varit inne på ganska mycket under hösten, är ju det här med liksom att hela samhället har förändrats väldigt mycket i föreningsliv där vi ändå kan ingå på ett sätt. Och att man har svårt att få ihop styrelser och sådär. Och då tror jag att det är svårt att få ihop folk så länge man har det nuvarande systemet. Som är så pass utbrett med de här nomineringsgrupperna och så då. Skulle hela systemet göras om och att man har ett årsmöte där styrelsen väljs, då kanske det kan gå till på ett annat sätt. Men jag är inte helt säker, för jag stod och vägde här om jag skulle lämna in en intresseanmälan för att sitta med i bostadsrättsföreningen hos mig. Jag bor ju en sån här ett nybygge, så det är fortfarande byggherren som är liksom,
ja,
och nu ska det då bildas en styrelse. Och det är en ganska så generös arvodering på ett årssätt då. Men jag vet ju också att det är ju extremt mycket jobb. För att när man ska starta upp någonting så är det klart att det är avtal som ska tecknas och skulle jag då vara intresserad att lägga så mycket av min fritid om det inte var någonting jag fick ut någonting. Nu tycker jag att det skiljer sig, men man kan ändå dra ganska lik paralleller, för det handlar om styrelsearbete.
Ja, just det.
Så att det är inte helt enkelt.
Nej. Jag tror att det som du säger, eller just, om det nu är så här att det är de här mindre, alltså icke partibundna nomineringsgrupperna som driver det här, så tror jag att det beror på det som du säger, att man har vi säger att Socialdemokraterna, eller Vänstern i Svenska kyrkan, eller Centerpartiet, kanske de driver det här, visserligen hoppas jag att en del av dem ändå drivs av en kärlek till kyrkan, men också kanske att, ja, det här är en syssla vi har, här sitter jag i kommunstyrelsen och där sitter jag i kyrkorådet, kyrkomötet, eller vad det nu är, därför ska vi ha, då ska jag också ha ersättning för det, för att det är därför jag gör det här så, ja. Jag fyller en funktion här, då ska jag också ha betalt. Men däremot kanske, som du säger, man kanske på ett annat sätt gör det för att man är engagerad för kyrkan i de andra grupperna. Men det är återigen, det är inget fakta, utan det är mest en känsla att det kan vara så.
Men vad tycker du att det skulle vara?
Alltså spontant, jag har inte upptagit jättemycket av min tid. Nej. Men vi har ju varit inne på det, rört vid det några gånger också i podden. Jag tycker att, kors i taket, här håller jag med Frimodig kyrka, jag tycker att det här skulle kunna vara ett icke-arvoderat uppdrag. Men precis som du säger, så tror jag att nackdelen med det är att det är svårt att få folk som kommer och ställer upp. För att jag har ju själv suttit, jag har aldrig suttit i någon arvoderad styrelse, men jag har suttit i ett par styrelser väldigt korta perioder för en usel styrelsemänniska. Men och det är ju nästan hopplöst. Valberedningen sliter sitt hår och gråter för att det finns ingen båda som kan ställa upp och sitta i styrelsen. Så det är ju baksidan av det. Men generellt så tycker jag, ja, det bästa vore om det gick att göra verkligen frivilligt, så att säga, icke-arvoderat de här uppdragen.
Nej, jag håller helt med. Men då att det finns en stor risk att du tappar mycket av kvaliteten. Mm. Alltså det blir att styrelseproffs är inte dumma att ha. Nej, alltså just oavsett det. Vilken liksom, mm. Sen är ju motsägelse ganska mycket vad vi är alltid inne på, att det ska vara de som är troende, de som blir för kyrkan och sådär. Men det finns ju också den kompetensen som ett styrelseproffs har, som har suttit mycket styrelse, den är god alltså. Mm.
Och, ja, men så är det ju, så att naturligtvis.
Men det är klart, utopi, bästa världar, eller om systemet skulle se ut på ett annat sätt,
mm.
absolut bort med arvodering. Som det ser ut nu, jag tror att det är väldigt svårt för att inte tappa på kompetensen. Men vi får se. Det här kommer ju garanterat vara avslag.
Det kommer garanterat att få avslag.
Men det är absolut viktigt att det luftas liksom. Ja.
Yes, men vi lämnar den. Mm. Sen så var det ju en, den har jag inte ens tagit med mig, för att den var inne på förra gången. Jag tror att det är varje år så kommer, eller varje år så kommer det upp till kyrkomötet att man ska återinföra salmen Fädernas kyrka i salmboken. Det kom förra året och det har kommit i år också. Mm. Det är viktigt att man har med. Och det är från Sverigedemokraterna i år, förmodligen förra året också, det minns jag inte.
Det vill jag minnas.
Ja. För de har ju den också som sin egen lilla salm, så den vill man ha med i salmboken. Det kommer jag garanterat att få avslag.
Mm.
Eller den har redan fått, jag tror att läronämnden, det vill säga biskoparna, har redan sagt att de tycker att det här är ingen fråga som ska upp, därför att det finns inte något förslag på en omgörning av salmboken. Och i och med det så är det inget aktuell fråga, så de tar ingen ställning. Dop av vuxna. Det händer att vuxna personer söker sig till våra församlingar och ber att få bli döpta. Det finns de som i många år bekänt sig till en annan tro men nu på allvar vill ingå i en kristen församling och därför vill bli döpta. Jag har senaste året ställt sig inför utmaning att hjälpa sökande människor genom kristen undervisning fram till dopet. Det borde finnas gemensamma riktlinjer för hur vi ska gå tillväga, men också ett material att använda. Vi bör helt enkelt ha dopundervisningsmaterial för vuxna översatt till flera språk så att många kan tillgodogöra sig undervisningen. Skriver en som heter Magnus Hedin och inte har någon liksom, partibeteckning, om man ska säga. Så att här är hans föreslår att kyrkomötet ska bestämma att man tar fram riktlinjer för dop av vuxna i Svenska kyrkan. Mm. Och det låter väl
inte
helt tokigt alls. För att,
jag har inte inte statistiken framför så många som vuxen döps varje år.
Nej.
Och när räknas man som det? Nu är lite kanske gör mig dum här, men vuxen döps man om man är konfirmand?
Nej, då, alltså det är ju inte vuxen. Nu var jag väldigt snabb att svara nej där. Blev jag osäker själv där. Vuxendop, alltså om vi nu ska räkna hur länge man är barn eller lite barnkonventionen, säger man ju till 18.
Ja,
och är man konfirmand till 14 och 16 får man rösta, ja.
Ja.
Bra fråga. Ja,
du har ändå tagit ställning till dig själv då.
Ja, det är det här, vi kallar det vuxendop, men i den så kallade frikyrkan har man väl ofta sagt troendedop, ja. Och då har vi ju inte något on- och åldersgräns riktigt på det sättet. Jag tänkte mig nog äldre än konfirmander.
Ja.
Så tror jag.
Mm.
Eller så tänkte jag.
Här blottar vi vår okunskap.
Ja, här blottar vi, absolut. Och framförallt gjorde jag det som var väldigt tvärsäker först. Ja. Och sen fick pudla nästan utan att ha pratat klart.
Ja.
Men nej, jag vet inte hur det är med det. Men jag uppfattar det som att vuxendop är äldre än konfirmander. Ja.
Oavsett,
spelar ingen roll.
Nej. Tycker att jag tycker bara att det låter bra.
Ja.
Jag ser ingenting som skulle vara dåligt.
Nej, jag
med
kan
det.
Inte heller förstå
att det skulle
det
finnas ett samlat material, för jag tror att just den biten pratas det inte så mycket om. Om vi då ser då vuxna som inte konfirmander som döps utan nästa så där. Men jag tror att det kan se väldigt olika ut.
Ja.
Och då får någon form av gemensam riktlinjer, för det står inte så här det ska gå till på det här sättet, utan att kyrkan ska ta fram riktlinjer eller en policy eller vad nu var för ordval
det står så här, det finns redan god erfarenhet ute i församlingarna just i hur man möter vuxna människor som vill bli döpta, så därför bör det inte vara svårt för kyrkostyrelsen att medverka till ett material för dopundervisning blir verklighet, står det. Så att det här så långt det här, men jag tänker mig nu en som inte har blivit döpt som barn men som kommer som vuxen, ja men jag vill döpas och då ska det finnas ett material. Jag tycker inte att det finns några nackdelar med det. Men, då,
okay.
Nej då, det egentligen har de inte med varandra att göra, men det finns en annan motion här också.
Mm.
Av en man som heter Axel V. Karlsson. Det är, han är, jag vet inte, han är präst. Okay. Men han har, står utan partibeteckning här, eller beteckning för nomineringsgrupp. Han föreslår att kyrkomötet ska besluta att uppdra till kyrkostyrelsen att anta en plan för särskilt prioriterad evangelisering av palestinier, araber och muslimer. Och då säger han, Gud älskar alla människor, vill att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Många människor har kommit till oss från Palestina och andra muslimska och arabiska länder. Det är en möjlighet för Gud att nå dem på ett nytt sätt. Och så står det, i Bibeln ser det ut som muslimerna som hedningar är kronologiskt före judarna i Guds planer, bla bla bla. Om det är så måste alla kristna med kraft be att Gud sänder sin heliga ande så att palestinier, araber och muslimer kommer till tro. Formulerar han det som det.
Mm.
Vi måste göra allt vi kan för att evangeliet ska nå dessa med början här i Sverige. Många muslimer kommer till tro och blir döpta. Och här förutsätter han alltså att om man är muslim så är man inte troende. Utan man kommer till tro, det vill säga till kristen tro.
Så här, att vi ska göra vårt, vår undervisning och våra gudstjänster och annat, att vi ska bredda dem, tycker jag är av godo. Mm. Jag menar bredda, det menar att vi ska gott att ha på alla ställen, alltså utifrån den demografin som finns i området.
Mm.
Att man har, har man mycket spansktalande, att det finns, kan hjälpa till med en gudstjänst på spanska, eller en sandbok, vad svårt, men en bibel på spanska, att det finns liksom. Att
det, man kan, det är rimligt.
Det är rimligt, absolut. Och likadant på arabiska och på andra språk. Och gärna också om man har, att man kan anställa någon kanske som har samma bakgrund, kultur. För det ser vi på platset, då växer antal besökare med liknande liksom kulturell bakgrund och uppväxt och sådär.
Mm.
Det, så är det. Men det här blir ju någonting annat ifrån det. Man hör ju det mer tillspetsat. Jag har faktiskt suttit på en gudstjänst en gång. Där jag liksom tappar lite andan. Det var en som predikar som jag har väldigt stor respekt för. Och tycker det är riktigt bra. Och så sa predikanten att nu är det, jag tror att det var under Ramadan då. Se till nu att verkligen be för våra muslimska vänner så att de kan omvända sig, alltså framifrån i en gudstjänst.
Ja, ja.
Och jag var inte beredd på den.
Nej.
Och tappade inte hakan kanske, men jag tyckte det var, nej, det kändes inte rätt.
Det är en syn på andra religioner som jag har svårt att acceptera. Naturligtvis, som jag varit inne på en miljon gånger, så för mig är ju kristendomen det viktiga. Och jag tror ju att vägen till Gud är genom Jesus. Det är en väg. Sen om det finns andra vägar till Gud, det får andra svara på. Liksom. Andra religioner, jag kan inte säga att andra religioner är fel. Utan jag säger att kristendomen är rätt. Sen om andra religioner är fel, det vill jag inte säga. Och här är just det jag vänder mig väldigt mycket mot här. Det är just det, om de kommer till, muslimerna kommer till tro. Och jag tror att det, alltså en muslim är ju en troende person. I det fall det är en troende person, lika väl som en kristen är en troende person. Ja.
Eller inte, ja.
Eller inte, så att säga. Men det är ju en, det är ju inte så att den, ja, men de måste omvändas för att komma till den rätta tron. Så där. Och att vi i Svenska kyrkan då skulle hålla på med någon sorts evangelisation här i Sverige för att omvända muslimer till den kristna tron. Det låter lite, jag får lite dålig smak i munnen när jag hör det här.
Jo, fast evangelisation i alla, och mission i alla tider har ju varit att en omvändelse från...
Jo, och det har ju varit väldigt omdiskuterat också. Jag vill nog säga. Jo, men det är inte så att alla har tyckt att det var en bra
grej. Nej, absolut inte. Och korståg.
Nej. Inte riktigt.
Det är efter det gäller bli halshuggen. Ja, men det är så, det har vi också i historien. Nej, men jag menar, det finns ju någonting i det, i vårat arv. Alltså med liksom missionering och evangelisering.
Ja, det gör ju det.
Ditt och mitt.
Jag kan ju inte tycka att det är det bästa i vårt arv.
Nej, men jag menar därför är det inte så, eller så konstigt att det finns så här starka.
Nej, men alltså självklart så är inte den här Axel V. Karlsson ensam i världen om att tycka att vi ska missionera.
Jag tycker att den här det är lite märkligt att bara prioriterad evangelisering av palestinier, araber och muslimer. För palestinier och araber är ju folkgrupper.
Ja, just det. Och muslimer,
är en tro.
Tro, ja. Eller,
ja. Det, ja, men det är som så här. Rätta mig om jag är fel, men det är inte samma sak om vi skulle skriva så här. Svenskar, norrmän och kristna.
Ja, just det. Det måste bli.
Och det är väldigt konstigt.
Alla svenskar, liksom.
Norrmän och kristna.
Och kristna, ja.
Det är jättekonstigt.
Ja, det blir konstigt, absolut.
Det här kommer ju få superavslag.
Det kommer det naturligtvis få. Ja, det kommer det att bli. Absolut. Vi lämnar denna.
Ja, den där är spännande.
Ja. Här svår. Väldigt svår. Här är då den motion som jag valde av alla som handlar om kyrkohandboksförslaget. Ja. Och det här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ett antal personer från frimodig kyrka, men det här kommer från alls olika nomineringsgrupper som tycker om kyrkohandboken. Och förslaget är kyrkomötet beslutar att avslå förslaget till kyrkohandbok. Och kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utse en ny arbetsgrupp för att komma med ett nytt förslag till kyrkohandbok.
Just det.
Och så står det ju då, det förslag som föreligger till kyrkohandbok har kritiserats hårt och på många sätt. Kritiken kan sammanfattas i några punkter. Kritiken mot själva handboksarbetet har gällt sånt som avsaknad av öppenhet, toppstyrning, bristande lyhördhet för kritik och synpunkter, hemligstämpling av dokumentation och så vidare. Kritiken mot musiken i förslaget har varit kraftig. Kritiken mot den språkliga halten har varit förödande. Kritiken mot teologin har även den varit kraftig, står det. Mm. Och det här är inte något vis kontroversiellt egentligen. För det här är ju en åsikt, eller åsikter som finns. Det har ju varit en väldig debatt om kyrkohandboken. Ibland har den gått lite väl hård, skulle jag säga. Mm. Man har ju frågasatt varandras kompetens och förstånd nästan när det gäller det här med. Och det här är ju, som vi var inne på förut också, det här är ju en debatt som man utanför kyrkan måste stå och gapa och titta, vad håller de på med? Det handlar om en handbok för hur vi ska fira gudstjänster. De ska vi säga hej? Eller ska vi säga god dag? Mm. Ja, och det slåss man om, tar fram svärden nästan här. Men så det här är ju en kännetecknande för den synen som säger att nej, men ta bort kyrkan, vi ska inte ha den. Det här kommer också med största säkerhet att få avslag. Mm. Den här motionen kommer ju säkert få det, och jag tror efter att ha läst mig till det att förslaget kommer att gå igenom på kyrkomötet. Det är väl det troliga som jag förstår det nu. Och för min del så kan jag säga att det finns dåliga saker med det nya kyrkohandboksförslaget. Jag tycker det är ganska ohanterligt, för man får välja. Det finns så otroligt många valmöjligheter. Man måste välja både det ena och det andra. Man kan liksom inte bara ta fram en handbok och hålla en gudstjänst. Man ska ändra, fixa hit och dit och välja där och bläddra där. Så jag tycker den är oformlig på det sättet. Men själva innehållet i sig tycker jag inte är något större bekymmer. Nej. Det var en dålig dopordning i det förra förslaget, men den har man bättrat till nu, så att jag sörjer inte om det går igenom. Jag sörjer inte heller om det inte går igenom, så att säga.
Ja, jag har inte så mycket åsikt. Det är bara spännande. Det går ju på något sätt i den här individualistiska tiden.
Ja, just det.
Valmöjligheten.
Jag ska välja allt. Till och med små avslutningsord här och där. Det här är en motion som gäller könsfördelningen i Svenska kyrkan. Och det är lite roligt att vi har varit inne på det i två avsnitt här. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att genomföra en kartläggning över hur könsfördelningen ser ut i Svenska kyrkan bland deltagare i olika verksamheter. Motionären, vad vi kallar den, va? Han heter för övrigt Niklas Gran och sitter för påsk. Han har förstått att det är mera kvinnor än män i kyrkan, och man måste försöka gör någonting åt det, så man får dit männen också. Det är det egentligen den här motionen går ut på. Kyrkomötet...
Hur stod det att man skulle gå tillväga då?
Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen utifrån kartläggningen återkommer till kyrkomötet med förslag på hur en jämn könfördelning på sikt ska uppnås. Så han har inget förslag på hur det ska göras. Utan exempelvis så talar han om unga konfirmandledare här, att det saknas pojkar i någon större utsträckning här då. Och att det kommer att påverka kyrkan framöver, att killarna saknas helt enkelt i de här verksamheterna.
Och det är ju ingen osanning.
Alltså... Det är ingen osanning. Och det här är faktiskt, han har lagt in en liten graf här, eller vad det kallas, en triangel där det står, för det är det som är intressant när vi pratar om hur könsfördelningen är. Och enligt det här så är det anställda i Svenska kyrkan totalt 69% kvinnor och 31% män. Unga konfirmandledare 65% flickor, 35% pojkar. Konfirmerade 58% flickor och 42% pojkar. Döpta före konfirmationen 49% flickor och 51% pojkar. Mm. Så att det är ju tydligt att kyrkan är...
Men det är intressant att man döper då i princip lika många killar som tjejer. Det var 49-51, så det är ju typ så.
Ja, just det.
Sen händer någonting. Konfirmanden var lite större, men bland ledare och personal var det ju typ samma då. Det är faktiskt väldigt spännande. Vad beror det på?
Ja. Så är det. Men det var inget förslag egentligen, utan bara att man ska kartlägga det här och se hur man kan komma till rätta med det. Här har vi en motion från Hans-Olof Andrén som är påskare. Och kyrkomötet... Det här är förslaget. Kyrkomötet beslutar att i den nya kyrkohandboken ersätta och, alltså OCK.
Och nu kommer en sån här,
med och så i trosbekännelserna. Vi läser ju nu i våra trosbekännelse. Mm. Vi tror och på Jesus Kristus. Vi tror och på den heliga ande. Mm. Och den här motionären då menar att det här är lite svårbegripligt, speciellt för barn och inte minst för barn från andra kulturer. Och man tror att man menar vi tror och, alltså OCH. Man fattar inte hur går det här med, vi tror och.
Mm-hmm.
Vi tror och på Jesus Kristus. För det betyder ju också. Mm. Vi tror också på Jesus Kristus. Mm-hmm. Vi tror också på den helige ande. Men han menar att det blandas ihop med ordet och. För det här ordet, vi tror och, det används ju aldrig i något annat sammanhang.
Sant.
Bara här. Så han föreslår att istället så ska man då kunna skriva in i trosbekännelsen. Mm. Vi tror också på Jesus Kristus. Vi tror också på den heliga ande. Och det är den vanliga trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen. Sen finns det en förslag till ändring även i en annan trosbekännelse.
Du är ju poddens språknörd. Ja. Hur känner du? När du läste det tyckte jag så här, för jag tänkte när du skulle skriva, nu är det en galning.
Min första tanke också. Ja,
för vi har haft någon som vill flytta ett kommatecken och sånt.
Ja, just det.
Som vi sågar lite. Men den här tycker jag att här blir det ju ett förtydligande.
Här är en vinst, tycker jag. Ja. Vi tror också på Jesus Kristus. Ja. Det skulle jag ändå kunna tänka mig att stå och läsa i trosbekännelsen. Jag är ju en väldigt förespråkare för att vi använder den så kallade nya översättningen av Herrens bön. Ja. Vår fader du som är i himlen. Jag vill helst slippa använda den gamla. Ja. Av samma skäl. Den är väldigt vacker, men den är obegriplig. Mm. Och i det här fallet så, ja, också skulle man ju faktiskt lika gärna kunna säga. Så där står jag på motionärens sida. Men det finns en annan motion av samma motionär, Hans-Olof Andrén. Och här... i grunden har han rätt, säger jag. Men jag har svårt att acceptera att det skulle bli så här ändå. För det handlar om latinska namnformer i kyrkohandboken. Det låter ju konstigt. Men då är det så här att kyrkomötet, det här är förslaget. Kyrkomötet beslutar att i kyrkohandboksförslaget genomgående ersätta Kriste med Kristus. Man ska ersätta Jesu med Jesus. Man ska ersätta Kristi med Kristus och Jesu Kristi med Jesus Kristus. Och rent språkligt så här, ja, vi säger inte i något annat sammanhang Jesu Kristi offerdöd till exempel. Det är klart vi inte gör. Men så språkligt har han ju absolut rätt. Men här skär det lite grann i mitt kyrkohjärta på något vis. För då blir det ju Kristi kropp för dig utgiven. Då skulle jag alltså säga Kristus kropp för dig utgiven. Och då snubblar jag. Min tunga vill inte riktigt säga det. För att jag tycker att det låter vackert. Kristi kropp för dig utgiven. Jesu ord på korset. Jesus ord på korset. Det låter för mig, så förstör man lite av stämningen, eller vad man ska säga, i språket. Det är ju en dumhet egentligen, för det här är ju bara ett gammalt svenskt uttryck. Det har ju inte med originalord eller något att göra.
Absolut
det
inte.
Det är ju den gamla svenska översättningen, så att säga. Men den har satt sig så, på samma vis som när man översatte Bibeln på nytt år 2000, eller 99 kom den ju, så valde man att använda ordet i begynnelsen som inledningsord, därför att det var så accepterat, alltså det var så välkänt, istället för att det borde ha stått i början skapade Gud himmel och jord, men man skrev i begynnelsen därför att
det är ett vackrare
sätt, och det har satt sig i folksjälen, om man säger så. På samma vis är det här, tycker jag. Det är klart att vi kan säga Jesus och Kristus även i de här, Jesus Kristus för dig, Kristus kropp för dig utgivet. Men jag tycker det låter lite barnspråk på något vis. Så att det här, ja, men det är svårt för mig det här, för att rent generellt så tycker jag ju, som sagt, att egentligen har han rätt. Men
språkligt har han rätt, och det skulle förenkla saker.
Ja, absolut.
För den som i förståelse.
Ja. Han det var, tycker jag var lite, det kanske han inte riktigt har koll, men han hade skrivit så att han tror att det här med Kriste, ja, det är ett sånt här man sjunger i början. Där tror han att en barnkonsekvensanalys skulle kunna visa att Kriste kan lätt uppfattas som Krister i ett barns öra. Och det kanske inte är det viktigaste argumentet, men nej. Jag har svårt, alltså.
Okej, den första skulle vara helt okej för dig.
Ja, också istället för och. Det köper jag.
Ja, det skulle du klubba.
Det skulle jag klubba. Ja. Men den andra skulle jag yrka avslag på. Mm. För att jag skulle vilja fortsätta säga Jesu Kristi kropp. Mm. Eller Kristi kropp och Jesu Kristi död och sådär.
Jag har faktiskt inte så mycket åsikt i hjärnet. Jag tycker att förenklare så är det bra. Jag måste smaka lite vidare på det där Jesu Kristi. Men den första skulle jag också, det hade vi klubbat här nu om det var vi som var beslutande. Varför är det inte vi som är beslutande?
Vad lätt det skulle vara.
Ja, vilka konsekvenser skulle bli efteråt.
Ja, verkligen.
Eller tänkte ni där under en poddinspelning? Avhandla alla, bara läsa rubriken och avhandla alla på 45 minuter. Ja, nej.
Men, nu ska vi se här. Ja, vi kanske ska börja avsluta, och då tänkte jag att vi ska ta en liten, nej, jag ska ta en dum först, eller vad man ska säga. Vi återkommer till den gamle Axel W. Karlsson här. Han föreslår att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda negativa, farliga och problematiska tendenser som sammanhänger med den så kallade Pride-rörelsen i den etiska vaksamhetens intresse.
Han har ett spår han gärna går in på.
Han har ett spår, ja. Och så att jag behöver egentligen inte. Han säger, i Sverige är homosexuell praxis tillåten. Det som värdesätter sex med det egna könet har intresseföreningar, verksamheter och årliga parader med egen flagga. Det är bra att det är så. Men till de problematiska trenderna i tiden hör att man blir fostra barn till bisexualitet. Jag vet inte om jag kan hålla med om att samhället tycker att vi ska fostra våra barn till bisexualitet. Jag har inte någon sån känsla överhuvudtaget. Ungdomar drabbas av könsförvirring. Heterosexualitet anses vara en icke-önskvärd begränsning. Han utgår från en verklighet som jag inte tycker existerar. Mm. Men så här, jag ville bara beröra den. Han vill att vi ska se upp för den farliga Pride-rörelsen. Men nu ska jag säga något som är glädjande, tycker jag. Mm. Det är Hans-Olof Andrén igen, den flitiga motionären som hade skrivit om språkfrågan här. Han tycker att vi ska börja med gudstjänster och andakter på Svenska kyrkans webbplats. Kyrkomötet beslutat att uppdra, skriver han, till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra svenskkyrkliga poddradiogudstjänster varje söndag och helgdag. Och på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra dagliga svenskkyrkliga poddradioandakter. Ja. Det tyckte jag var en väldigt bra idé. Såklart, jag ska hålla på en podd, men jag tror att det är en bra tanke.
Ja.
Att vi skulle, för det här är ju en sorts utveckling av gudstjänsterna i radio. Han skriver också det. Man kan nu se på gudstjänster i tv och höra dem på radio. Och man kan också göra det när, inte, man behöver inte göra det när det sänds, man gör det man vill, det skriver han också.
Och en hel del webbaserade.
Ja, men det han saknar att det finns en varje dag som man skulle kunna, och som man knyter till, och man skulle också kunna göra.
Men han har ju bara missat en prästnamn.
Ja, sorry. Veckobaserat. Ja. Nej, men jag tycker,
jag tycker att de ska klubba igenom och så ska de ge det här uppdraget till oss och en stor säck med pengar.
Ja,
jag vi kan göra det här varje dag.
Ja, det gjorde man ju i så fall. Ja, absolut. Ja. Men
så
jag kan tänka att även om det inte var vi så skulle jag fortfarande tycka att det var bra.
Det är en lika säkert vad man tycker. För då... Lätt att det ska bli besviken. Nej, jag skäms idag och sitter här med höga hästar. Nej, jag tycker att det är superbra. Självklart. Alla sätt som att vi kan sprida ordet gör det möjligt för folk. Liksom. Vi ser att det ökar inte besökarna i gudstjänstbänken. Och kan det då öka lyssnare så att de tar till sig på den sätt. Det är bara godo.
Ja.
Jättebra.
Det här är intressant att få se om det här kommer att gå igenom.
Ja, ja.
Det här är ändå en grej som jag tycker man skulle kunna, men förmodligen så hittar man väl kanske något kryphål att det är inte vår nationella angelägenhet utan var och en får skapa det på sin egen sida eller något sånt.
Så kan det vara. Så kan det vara.
Men annars så jag tycker att...
Det här blir spännande att följa upp.
Ja, faktiskt. Så den, vi försöker komma ihåg de här motionerna och se vad som händer med dem.
Då går vi på andakt.
Ja, och då är det så att kommande söndag så är det för den som är så intresserad av detta den 19:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är trons kraft.
Den är stark.
Trons kraft är stark. Jag ska läsa nu ur denna text som är ur Markus evangelium.
Ser jag inte pratar och bläddrar och tänker samtidigt.
Ja, men jag tyckte jag skötte det
bra. Ja, det gjorde du bra.
Jesus kom till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så, han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame, dina synder är förlåtna eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talar han till den lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sådant.
När alla har gått hem, det här är rader som inte står, men vad som man ändå får börja, när alla har gått hem.
Mm.
Och Hans Christer sitter kvar i sitt hem och har ett hål i taket.
Ja.
Hur känner han?
Ja.
Vart är de någonstans?
Det är lite grann tror jag. Jag har inte ingen erfarenhet själv. Men lite grann så när man slänger ut tvn genom fönstret. Då får man så euforisk på en fest. Sådär.
Ja.
Åh, vi slänger ut tv!
Ja.
Sådär. Och så,
men det kanske inte är din egen tv. Och framförallt är det kanske inte Hans Christer som bor här. Som har gjort, han gör ju inte hål i taket. Utan de får inte plats, de som kommer med lame.
Nej, precis. De tar
ju sig friheten. Här bänder vi upp.
Det är som
upp.
Någon annan kommer komma in och kasta ut min tv.
Och det blir fest.
Ja.
Och så går ni därifrån. Sitter du, jaha,
och där ligger tv.
Ja.
Och hål i fönstret tar jag.
Ja. Och Hans Christer sitter där och får laga sitt tak. Säkert.
Du tror att han kanske inte hette Hans Christer just.
Nej.
Men det har vi kanske liten betydelse i det sammanhanget.
Josef eller någonting annat han kan inte. Men att han sitter där då ensam och ska ta hand om också såklart det drabbade.
Ja, och så ska man upp och bygga tak också.
Ja. Det kunde väl profeten gjort.
Ja, just det kan han ha gjort här. Ja. Så här och blåser in här och regnet kommer. Och regnperioden kommer.
Kan han få en lam och gå? Kan han väl laga med taken? Ja, vi ser inte honom. Men
typiskt ungdomar nu för tiden. Slarvar. Ja.
Men om man läser många ställen i Bibeln. Så det är sådana saker som sker. Som man tänker, hur tänkte den där som satt på sidan?
Ja, men det finns ju den här andra texten också. Där Jesus skickar in andarna och de onda andarna i en svinjord och så
ja.
Skickar han
ja, och vad tänkte bonden om det?
Det var så hoppsan, ja. Alla mina grisar ja. Är döda liksom. Det är min försörjning.
Också då, såklart, drabbad av stundens liksom, wow så.
Ja, ja.
Om nu bonden var med.
Om han var närvarande, ja. Det vet vi inte.
Eller om det bara var svinpojken då som ska gå hem för bonden och förklara sig.
Vänta, det kom en kille ja. Va?
Svinpojken.
Men vet du, det får jag heder och svin.
Skitsamma.
Svinaheder, men
det finns, om man läser, om man har läst många texter, ja. Några texter har man läst så många gånger, då hittar man, vänta nu det här, så här vad,
hur gick
det här? Ja. Så. Men om vi släpper det och går på det som är det, rubriken var ju
tronskraft.
Tronskraft
och här är kraften får ju dem att ja, dels får ju tronskraft honom att bli frisk men och för deras tro framförallt som, när de sänker ner honom där. Men också det att ja, men deras tro är så stor så att ja, men bara vi skickar ner honom till Jesus så kommer han att bli botad. Vilket han ju också blir. Vi pratade om det här, för vi ska ha en familjegudstjänst eller gudstjänst för små och stora på söndag. Och vi diskuterade det här i arbetsgruppen, hur vi ska lägga det här. Liksom. Och det här är en maffig scen. Liksom. Ja, de firar ner en människa genom taket. Så här. Men vad är det vi vill säga egentligen? Så här, vill vi säga att ja, men tron kan göra allting? För då ska vi säga det till barnen, att bara vi tror så kan allt hända. Så är det ju inte. Och vad ska vi annars säga? Ja, men det är bra att ha en kompis som kan hjälpa till och hissa ner genom taket. Är det det vi vill säga? Nej, det är det inte heller. Liksom. Det är svårt tycker jag i det här fallet att förklara. Det är en häftig scen att visa för barnen eller göra och berätta om. Men det är svårare att komma fram till vad vi egentligen vill säga. Vad ska barnen lära sig av den här texten? Vad ska vi lära oss av den här texten? Det är en fantastisk grej. Ja, men här, de tror så mycket så att ja, vi hissar ner honom till Jesus. Och Jesus visar ju, han gjorde inte dem besvikna heller, utan han botade verkligen den här mannen.
Och de skriftlärda, förutom att bli vansinnigt provocerade, så måste det också vara, måste bli väldigt delade känslor när man sitter där och är så där vansinnigt skriftlärd och vill veta sig bäst, vem är den här unga pojken som inte ens är torr bakom öronen.
Ja, just det.
Och gör det här under. Man är arg på han för att fått så mycket folk runt sig och tycker då att det är en irrlära på något sätt. Men ändå då får den här lamet att gå då framför ens ögon.
Det är inte kul att vara skriftlärd. Det är så här,
nej, det blir ju en intressekonflikt för den. Ja. Nej, men det måste känsla, man måste gå virvlande där inne.
Ja men absolut. Absolut. Ja, men det är lite grann som jag, utan att jämföra med de skriftlärda, så jag brukar ju också säga att jag tror inte på helande fast jag vet att det finns. Så. Det är likadant där. Alltså, jag vet inte. Jag hör folk som berättar att jag blir helad. Och egentligen så, men nej. För det händer ju inte, fast jag vet ju att det händer. Det måste ju vara samma som skriftlärda. Det här tror vi inte på. Det här händer inte. Nej. Och så händer det.
Framför det så.
Ja. Ja. Och egentligen, om de nu är renhjärtade skriftlärda, så skulle de tänka, men det här är fantastiskt ändå. Jag trodde inte på det här, men titta, han bevisar att det här är faktiskt sanning. Men de här skriftlärda som du skrivs om här verkar ju inte ta den lärdomen, utan de...
Vad det står här.
Vad det står här.
Nej, precis.
Det kanske är det hemliga kapitlet i Markus evangeliet.
Ja, de, men det är mycket som inte står.
Ja, absolut.
Så.
Det är mycket mer som inte står där än som står där. Speciellt i Markus evangeliet.
Precis, hur är det med Josefs tak nu då? Eller Hans Christer?
Ja, just det. Ja, det står ju inte.
Nej, det kanske inte hade varit lika intressant heller. Men det är mycket som man så här får lägga i själv.
Det är sånt som konfirmander funderar över. Ja. Men vänta, taket då?
Taket då?
Hur taskigt det är taket?
Tack.
Ja, tack så mycket.
Trosbekännelsen?
Ja, psalm 766
ja.
Heter det just trosbekännelse. Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kamp, glöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig när När jag gråter så allting är grå. En tröstande Gud som kan trösta lik den som väntar tills gråten går åt. Som väntar tills gråten gått åt. Som väntar tills gråten gått åt. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör. Som lever med mig när jag dör. Som lever med mig.
Tack så mycket Kjell för den vackra sången. Tack också Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni vill vara vår samarbetspartner.
Tack för det.
Hörrni kära lyssnare, tack för att ni fortsätter lyssna. Hör gärna av er med ris och ros, tips på gäster, tips på ämnen. Vi behöver era tips.
Ja, absolut.
Vi tar det tacksamt absolut emot det. Och ni har det så himla fint, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!